Jag har läst en bok som passar extra bra in i det här tidevarvet. Den heter Ångestgudinnan och är essäer skrivna av Sofia Thorvalds.
Ja, det var ju en läglig utgivning.
Sofia Thorvalds, hon är journalist och författare. Hon är på kyrkpressen till exempel. Eller jag kommer ihåg henne från, som journalist på kyrkpressen från, i Finland. Känner faktiskt inte henne. Du brukar alltid fråga med kännerfattarna. Men jag tror vi har... Undrar om vi har varit med ett tv-program någon gång.
Känner
samtidigt.
Inte henne, men vi är släkt.
Ja, men typ. Fast vi är inte släkt. Den här boken handlar om Sofia som kämpar med sin egen ångest. Det är en dagbok där hon berättar om hur det är att leva med en ständig känsla av att allt kommer att gå åt helvete och vi kommer alla dö och förlora varandra. Och panikattacker och liksom oro, en ständig oro. Och hon är liksom, hon skriver det väldigt analytiskt. Det är liksom inte som går in i ett ångestmoln och inte vet vad som händer, utan hon är verkligen medveten om att den här ångesten påverkar saker jag säger och gör och hur jag reagerar. Och för mig var det en ganska bra bok att läsa, eftersom jag är, alltså jag, alla människor drivs av ångest ibland. Jag har också legat vaken på liksom i varje timme och tänkt på framtiden och döden och hur vi ska råda betala hyran och sådana saker. Men till vardags är jag ganska långt beskonad från ångest. Och jag har alltid tyckt att folk som går omkring och är ängsliga och sådär, åh, men var försiktig nu och han kommer ihåg att packa ner det ena och det andra och tänk om det kommer att gå dåligt och liksom målar upp en massa mörka framtidsscenarier. Att de är, jag har lyst att liksom bara säga att man kan skärpa nu och sluta med det där. Det där är bara jobbigt för oss andra. Men genom att läsa den boken fick jag ändå någon slags insikt i att det är någonting de... Ja, men, nu låter det jättedumt när jag säger det här, men någonting som man inte väljer att göra. Någonting som man bara inte kan låta bli att göra när man drivs av en sån här ångest. Mm, mm. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar. Jag tror också att vi andra medmänniskor skulle verkligen få en djupare förståelse kring det där om man pratar mer om det som händer i hjärnan. Det är ju liksom kemikalier i hjärnan som ställer till det för oss, och det är ju därför som de här sakerna som väldigt många av oss har, ju att man vaknar i varje timme ibland när det är lite oroliga tider och funderar över så här, om jag hade, kanske, skulle, borde ha, bladibla, och nu måste jag verkligen tänka på att XYZ, och sen så på morgonen så bara, vad var det där för något problem som inte är ett problem egentligen? Det är det ju väldigt ofta. Så att om man då, jag tycker att det är en bra jämförelse, för att så himla icke-rationell som du är när du ligger där och har sömnbrist så att säga, och alla de här sensoriska intrycken är borta då, för man ligger där i mörkret och så. Så känns det. Tänk att känna så varje dag, hela tiden, varierande grad. Det är ju en fruktansvärd liksom, ryggsäck att gå runt med och ha väldigt mycket ångest. Och såna här panikångestattacker som gör, jag vet inte om du har haft en sån någon gång, men som gör att man inte kan liksom andas, faktiskt tror att man ska dö. Jag har väl haft det någon gång sådär, men det är absolut inte, och inte så starkt, men det finns ju människor som verkligen måste gå runt med lugnande, alltså piller på sig på fickan varje dag, för att när som helst kan den där paniken komma, och då är det som att du blir överkörd av ett mentalt tåg liksom. Du kan inte göra någonting, och sen blir det här nu du kan få panik över att du tror att du ska få panik ungefär. Så det är väldigt handikappande. Ja. Ångest är så, samtidigt tycker jag det är svårt att prata om ångest, för det är så stort och vitt begrepp. Men vi kan väl enas om att vi pratar inte om liksom ånger eller vanlig så här olust. Att, ja, det var ju lite obekvämt att gå upp på den här scenen och prata inför. Utan alltså, vi pratar om det här, det är så, du är så rädd. Att du liksom du väljer, det har en inverkan på ditt liv i så mått att du väljer att antingen döva ångesten med substanser eller med ätstörningar eller träning eller någonting, arbete. Det finns ju så mycket som vi människor kan göra tyvärr för att dämpa ångest. och, eller att du liksom blir sittande hemma eller vad det kan vara. Men när det har den där inverkan både på ditt eget liv och på dina anhörigas liv då. Då måste man ju söka hjälp helt enkelt.
Ja, men jag tror det är rätt för att folk slänger omkring sig med ordet ångest. Som, ja. Lite som att
särskilt unga människor. Jag kan bli otroligt provocerad faktiskt. Ursäkta att jag låter som en moralkär. Men nej, tonåringar som bara... Gud, så ångest inför det här provet. Bara, men vad fan, skärp dig. Liksom. Det är nästan ett hån mot folk som faktiskt har riktig ångest.
Ja, ja det är... Ja, men det är en värld som jag liksom inte riktigt... Alltså jag fattar att folk kan må dåligt. Det är ju riktigt så världsfrånvänder jag inte. Men jag tycker att Sofia Thorvaldsalken ger en, liksom en ger, öppnar upp en helt ny förståelse för mig för hur det är att leva med sån här... Men kan man säga diagnos? Jag vet inte om det är liksom... Hon skriver väl att det är liksom ångest, det är ett samlingsnamn för en massa olika känslor. Det finns... Och för, just här skriver hon förresten... Att för att man ska kunna få hjälp, liksom, för att man ska kunna få läkarvård liksom, eller tid hos, liksom, hos få, liksom, terapi, så är man tvungen att sätta en stämpel, en tydlig diagnos som kanske inte är exakt det som ångesten är. Men för att kunna, liksom, myndigheterna ska kunna hantera det och kunna hjälpa en, så måste man kalla det någonting. Och då kanske det blir någonting som, då kanske jag kan gå över i depression eller någonting annat.
Det finns ju sådana här uttryck som anpassningsstörning och sånt där som egentligen är...
Ja.
Ett sånt kliniskt namn på att man mår dåligt av på en arbetsplats eller på ett ställe eller av någonting eller av en stressig situation.
Men hör du, det som Sofia Thorvalds också skriver om är hur ångestfyllda människor också är intuitiva och känsliga och oftast väldigt bra konstnärer, och de är liksom, det är djupt mörkt och det är extrem lycka, och jag vet, alltså det är någonting som det kanske stämmer, så jag blir ändå lite provocerad av det. Och det kan vara att jag blir provocerad eftersom jag är en... För att jag känner det, för att det liksom rör mig på något sätt, en punkt för att jag känner mig att jag... Eftersom jag är en ganska... Jag menar, en grundglad människa. Att jag går omkring och tror att folk uppfattar mig som ytlig och liksom... Att jag inte har något djup överhuvudtaget för att jag inte har ångest.
Ja, men jag blir också lite provocerad av det där. Jag tycker att det är lite av en floskel, det här med att för att vara kreativ så måste du må dåligt. Jag håller inte alls med om det. Det är ju samma romantik kring liksom festande och droger och alkohol och så. Jag vet inte, det är lite... Jag tycker att det är att tassa lite i de här... liksom HSP-environgerna
som jag har
väldigt svårt för. Det här liksom, vi delar upp människor i känsliga och okänsliga och ditten och datten.
Men också det här stenar, att är du en introvert eller är du en extrovert? Ja. Extroverta personer, de är enbart extroverta, de är så ytliga lallare som är ute och pratar med
människor. Och känsliga människor, de är bara känsliga hela tiden, oj oj oj, allt är känsligt. Och då, det är också lite, det är lite jobbigt liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alla människor är väl introverta ibland, extroverta andra gånger. Vissa människor har lejonets egenskaper i horoskop ibland, och ibland har man, vad det finns för andra, kräftans egenskaper. Jag menar, Det är ju, det man, jag tänker när man snackar om sådana saker måste man komma ihåg att det är bara det som är nöje. Det är inte fakta eller vetenskap.
Nej.
Och det är fine. Nöje är okej, liksom. Det är kul med nöje, liksom. Men man måste bara vara noga med att förstå skillnaden.
Och sätta det lite i perspektiv också. Om man tittar på det på ett lite objektivt sätt. Okej, visst, jag trivs med att jobba i ensamhet, säger kanske någon som skriver mycket då eller någonting. Och det är för att jag är så introvert. Och då tänker man så här, vänta här, du sätter ord på pränt som du till varje pris vill att andra ska läsa. Och det handlar om dina innersta tankar. Hur introvert är det?
Liksom, det
på riktigt. Och sen så alla de här skådisarna som koketerar med att jag var så blyg som barn, eller jag är egentligen väldigt blyg. Jag vet inte fan, hur blyg är du? För du använder ändå dina känslor för att gestalta andra roller. Visst, man kan säga att man går in i en roll, men det gör vi ju hela tiden.
Ja.
Jag vet inte varför jag gick igång på det här så himla mycket. Det är nästan lite pinsamt att jag blev så provocerad, märker jag nu.
Men handlar det i grund och botten om att du blir provocerad av att allt ska förenklas och alla människor ska sättas in i fack, liksom?
Ja, det är det.
Är så mycket mer komplicerad än det. Alltså det finns så mycket, det är som att man måste kunna känna, det finns liksom, man måste kunna, två saker kan existera samtidigt.
Ja, det är absolut, och särskilt vi människor måste ju vara dubbelsidiga, annars så blir vi ju som romanfigurer, liksom, att det bara är en sak som driver oss. Och det blir ju, det är väl därför som jag blir lika irriterad när folk håller på så här, är du hund eller kattmänniska? Liksom,
Men
jag vet inte fan, vad menar du? Liksom? Är du Karl Johans svamp eller kantarellmänniska? Det är lika dumt det. Liksom. Men det, det är väl det här trygghetssökande. Men man kan väl titta på det så här att om det är så att du har då en högre grad av grundångest än, för ångest är bra, alltså ångest till en, vad ska man säga, i moderat grad måste vi människor ha för att fungera som människor. Man måste kunna känna skam, man måste kunna känna ånger. Sådana känslor, det är jätteviktigt i vårt liksom empatiska system. Det är när det blir en för hög grad av skam eller ånger eller skuld eller vad det nu än är, rädslor, som det blir svårt. Och är det så att du har en sån diagnos och har ett konstnärligt yrke, ja, om du mår bättre av att kanalisera ut på något sätt eller hantera ånger eller ångest genom att gestalta det, så är väl det jättebra. Men det behöver inte betyda att de som har ångest är bättre konstnärer. Förstår du vad jag menar? Det är två olika resonemang. Liksom. Det är, finns ingen, vad ska man säga, kasualitet om det här. Eller vad det nu kallas.
Men hörru, det som jag tycker var intressant som hon skrev, Sofia Thorvalds, om det här, att det finns en biologisk orsak till varför folk har, alltså varför evolutionen inte har på något sätt filat bort den här ångesten, eftersom det är ju för många människor ett problem, för den bromsar upp dem i sina liv och begränsar deras liv. Men enligt en forskare som jag inte skrev upp med, som hon nämner i den här boken, handlar det om att de här ängsliga personerna behövdes, för det var de som satt i panik hela natten uppe och med alla andra sovsätt och liksom var sådär, nu kommer det att komma ett rovdjur att äta upp oss alla, vi måste vara försiktiga, så eftersom alla andra oångestfyllda människor ligger och snarkar, så måste jag hålla vakt och på så vis klara sig, liksom.
Men vad är det här låter ju som forskning som är ganska svår att bevisa.
Ja, det låter verkligen det.
Komma det låter fram till det.
Det här liksom, du tänker att det här liksom är en efterhandskonstruktion.
Ja. Precis. Men ja, det kan ju vara också så att de som var lite piggare och lite mer alerta fick vara uppe och spana mer än de som var lite trötta. Eller att man får ångest av att sitta uppe och ha ansvar för en hel familjs liv och lem. Och så är det sabeltandade tigrar utanför. Nej, men absolut, alltså ett vaket sinne och en sån här, vad ska man säga, fight or flight reflex och så. Det är klart att vi har sånt inom oss, för att annars hade vi inte överlevt på savannen. Men det gör ju inte att vi ska känna ångest när vi liksom vad vet jag, talar inför folk då, om man tar något vanligt. Det är ju inte en sabeltandad tiger, och det går ju förhoppningsvis att jobba bort då.
Med... Vet du, sådana förklaringar, typ du känner ångest för att det är en hel publik av sabeltandade tigrar som sitter där, ditt biologiska jag känner det. Visst är det lite med sån, vad heter han, David Ebenhardt, heter han sån psykologen som är en, ja, som tycker att kvinnor ska stanna hemma,
ja,
och laga mat.
Ja, det är lite så här, män från Mars, kvinnor från, ja, Venus, ja. Precis, ni var samlare och inte jägare, och därför har ni dåligt lokalsinne. Ett, jag har jävligt bra lokalsinne. Två, det visar sig att kvinnorna också jagade.
Ja, och käften. Framförallt att männen också samlade väldigt,
ja,
mycket.
Ja, framförallt att männen, ja, samlade oerhört mycket. Men visst, om det passar, ja, det är ungefär som att man försöker hitta argumentationen som ska bevisa ens tes istället för att liksom, ja, komma fram till...
Ja, men precis så är det. Man börjar med tesen och sen börjar man gräva fram möjliga förklaringar.
Lite som man skrev sin C-uppsats.
Ja, precis så. Och, men hör du, Ångestgrinnar heter den här boken, kom ut på Kils och Söderströms. Och jag läste den med stor behållning, som man säger, när man är bokrecensent. Jag tyckte den var en jätteintressant inblick i livet som ångestfylld person.
Så att du dissar lite, eller även jag då uppenbarligen som inte ens har läst boken, men själva vetenskapen var, eller att det ska finnas någon slags poäng med att ha det, men du känner stor empati och en högre grad av förståelse kring själva det psykiska tillståndet.
Precis, och den här är verkligen inte alls, utger sig inte vara en faktabok som förklarar varför människor har ångest. Det är verkligen någonting som nämns i som möjligheter, liksom bisatser. Mest handlar det om Sofia Thorvalds eget liv och liksom hur hon resonerar och hur hon mår.
Och jag tycker också att det här med att vi som inte har lika mycket ångest som de som alltså verkligen har den problematiken måste ha mer respekt för hur det är, precis. För att det här är ju saker som faktiskt dödar människor. Det är ju, ångest driver ju folk till självmord för guds skull, ibland, om det vill sig riktigt illa, och till missbruk och alla möjliga konstiga kompensationshandlingar. En gång som jag minns som hände ganska nyligen, när jag faktiskt fick panikångest, det hade att göra med den här hjärnskakningen som jag fick när jag ramlade av en häst i höstas. Och i jula så var jag och tittade på en sån här IMAX-film. Vad heter den? Sån här panoramafilm på Science Museum i London. Och då var det en film som handlade om... Man skulle ha så här 3D-glasögon, och sen så var det i rymden, och så dök vi omkring. Och hände någonting med mitt sensoriska, alltså mitt balanssinne, och var... Jag mådde ju rätt dåligt i huvudet då, om man säger så. Och jag fick en sån jäkla panikångestattack. Och då kändes det som att jag kan inte andas. Jag kommer dö. Och jag satt och svettades.
Men fy,
och
hemskt.
Hjärtat bara dunkade. Nej, jag satt bara där och försökte andas. Jag kunde i alla fall säga till mig själv att det här är en panikångestattack. Så medveten var jag i alla fall efter ett tag. Men alltså, jag höll på... Jag ville bara bort, och jag liksom fick hålla i mig i stolskanten för att inte så här rusa därifrån. Och efter det, och hela min kropp var på helspänn, så jag liksom skakade av adrenalin sen efteråt. Det var en lång jävla film, tog aldrig slut, och de höll på med de där kameraåkningarna, och det kom meteoriter in i ögonen. Ja. Och jag har aldrig haft problem med sådana där saker förut. Så. Men sen efter det tänkte jag så, fy i helvete att ha det där, få sådana påslag liksom med regelbundet som kan triggas, och vara fruktansvärt hemskt för människor att leva så.
Eller att vara tvungen att planera sitt liv efter risken att få en panikångestattack. Okej, ska vi tala om någonting annat som är... Jag vet inte om det är lite trevligare, men jag skulle ändå vilja lyfta fram en helt annan sak.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har du sett tv-serien Unorthodox på Netflix?
Nej, det har jag inte. Vad är det för något?
Den, men jag kan faktiskt rekommendera den. Den handlar om en chassidjudar i Brooklyn. Du vet, det finns en otroligt konservativ enklav av judar. Alldeles liksom grannen
med
Manhattan.
De som har höga hattar och lockiga polisonger.
Precis. Och kvinnorna har alla peruk. Några rakar av sig håret, har peruk. Och så har de ofta en duk över peruken.
Det visste inte jag. Jaha.
Ja, det, för man får inte ha någonting. Liksom, det måste finnas någonting konkret mellan sitt huvud och Gud.
Men varför det är en dum fråga. Men det är väl, då kan man väl lika gärna ha sitt eget hår. Om det är någonting konkret. Eller?
Men tydligen, nej, det måste vara en peruk tydligen. Jaha. Det är... Och det handlar, den här tv-serien handlar om det här samhället och hur en ung kvinna, hon är som en tonåring, hon är 19 år gammal, hon gifter sig med en man, hon blir, det är liksom ett vad heter det, någon annan väljer ens man eller hustru.
Det är heter kommunansäktenskap eller arrangerat.
Ett arrangerat äktenskap. Och han är verkligen ganska gullig, den här mannen. Men det är som ändå, det är jobbigt. Hon vill liksom inte leva så. Och det är verkligen alltså det är liksom extremt konservativt. Liksom kvinnor och män får inte, om man inte är släkt får man inte vistas i samma rum. Och man får liksom inte, ja men kvinna tar hand om hushållet och mannen tar hand om businessen. Och i den här tv-serien så flyr den här unga kvinnan sen och åker till Berlin där hennes mamma finns, jag behöver inte berätta mer, men det är väldigt bra. Unorthodox heter det, hur det är också att klara sig, att komma från en, det finns först kontrasten med att bo liksom nära en av världens mest moderna städer, eller inne i en av världens mest moderna städer, men samtidigt leva i en sån här otroligt ultraortodox bubbla, och sen flytta till Berlin och liksom se hur andra unga människor lever och komma dit och inte ens veta liksom hur internet fungerar, eftersom man, det är förbjudet att gå ut på internet, det är förbjudet att ha liksom smarttelefoner och så vidare. Men när jag såg den här tv-serien kom jag att tänka på en bok som jag har läst flera gånger, för jag tycker den var så otroligt intressant. Den heter Okej, amen. Jag har säkert talat om den här i podden tidigare. Den är skriven av en svensk kvinna som heter Nina Solomin. Och hon är, trots hon sa att hon är uppvuxen i Stockholm, men hennes mamma är judinna. Och hon var nyfiken på, Nina Solomin var nyfiken på att hur det är att leva med de här riktigt, den här riktigt konservativa delen av hennes mammas och hennes egen liksom, religion. Ja, men så får hon bo liksom i en familj bland ortodoxa judarna. Hon får också använda peruken och duken på och liksom befinna sig i, med vara noga med vem hon pratar med, vem hon tittar på och inte se liksom män som inte är släkt med i ögonen. Och den är så, jag tror att hon bor i två, det är länge sedan jag läste den, kom ut 2001, så till exempel länge sedan jag läste den för andra gången, men den är, ja men den där kontrasten är otroligt spännande. Och jag tänker att om man gillar unorthodox, eller om man ser den, så är det här verkligen en, vilken tur man har som har den här boken att läsa efter det.
Skulle du vilja göra ett sånt där, vad ska man säga, kulturellt experiment? Har du någonsin drömt om att
liksom... Nej, faktiskt, nej, det har jag aldrig gjort. Alltså det måste vara... Alltså, men jag imponeras otroligt mycket över folk som verkligen gör det som eller journalister som gör reportage, som lever liksom i en annan kultur i flera månader och verkligen infiltrerar den Och då menar jag inte infiltrera som att
wallraffa
den. Utan jag menar liksom att man går in som journalist och berättar varför man är där. Men jag tror att hur man än, gör man det som wallraffande, så det liksom finns någonting, men lite fult i det. Att som göra ett reportage som egentligen baserar sig på att man börjar med att ljuga för dem man är nära.
Mm.
Men är man där som journalist, så då kommer man ju in i, och då påverkar man. Då kan, det är svårt också att som journalist gå in och rapportera om man ska bo med någon, eftersom man bara genom sin egen existens så påverkar man ju dynamiken i liksom den omgivningen. Man kanske inte kan få en helt ärlig eller en helt korrekt liksom uppfattning, ja, om hur det är eftersom man är där.
Kom du ihåg när vi läste Ett jävla solsken, den här biografin om Ester Blenda Nordström, som var en väldigt framgångsrik journalist på 30-40-50-talet,
ja.
Och det är Fatima Bremmer som har skrivit den här boken, och den här Ester Blenda Nordström, hon började väldigt ung ålder med att ta itu med det som kallades pigproblemet då på den tiden, tjänstefolk som bodde ute på gårdarna, framförallt unga kvinnor, hade ett väldigt hårt och tufft liv, och tyckte vissa, och så fanns det en annan falang som tyckte att det var helt i sin ordning förstås, men
ja, men de var väl praktiskt taget slavar.
Livegna, alltså, de fick ju knappt någon lön, utan de fick ju liksom mat och husrum och knappt. Då gjorde den här Ester Blenda Nordström så att hon låtsades, hon lajvade och låtsades vara, hon wallraffade helt enkelt. Hon låtsades vara en piga, tog tjänst på en gård och fick då sova i en soffa jämte en annan tjej där, och man fick knappt tvätta sig, och det var extremt hårt arbete, väldigt tidiga morgnar, väldigt sena kvällar, inte så mycket mat, kallt, man blev väldigt sliten i kroppen och händer och så vidare av det här jobbet. Och sen så skrev hon om det här, och det blev en sensation då, det här artikelserien, och gården då där hon hade tagit plats, och hon beskrev husbonden som tog en tupplur och han kanske drack lite mycket och sådär, och hon hade en vass penna så, men hon skrev också om dem empatiskt. Men de blev så oerhört ledsna och kränkta, den här familjen på gården och den här kamraten, så den andra pigan då, som hon beskrev att ja, vi har ju lopper och löss och borstat hår och ja, som det var. Hon tyckte att det var helt fruktansvärt att den här personen, och det är väl liksom det mest otäcka vi människor vet, när någon utger sig för att vara någon annan, och så kommer man den här personen, eller den personen kommer en in på livet, och det är ju något djupt, djupt oetiskt i det, tycker vi, eller tycker ju alla människor. Och samtidigt som du säger, det är ju, hon hade ju aldrig fått reda på de här sakerna. Hon gjorde ju, hon trodde i alla fall, hon var uppfylld av sitt värv, liksom sin journalistiska plikt att åskådliggöra maktobalansen.
Skulle hon åkt dit som journalist, så hade hon ju fått en helt annan historia än om hon verkligen bestämt sig för
att
leva.
Hon var ju då en modern kvinna, älskade bilar och motorcyklar och hade det rätt välbeställt, umgicks i societén kan man säga. Och väldigt utbildad då. Så hade hon kört in där med sin sportbil och sina vita handskar, så hade det ju inte alls kunnat bli på det. Så på ett sätt så gjorde hon ju någonting fantastiskt, och på ett sätt någonting helt förfärligt.
Men det finns ju också mellanvägar. Alltså jag tänker på, nu kommer jag att tänka på Jenny Nordbergs bok om de förklädda flickorna i Kabul.
Ja, du har pratat den om den jättemånga gånger. Den måste, ja, tusen gånger. Det måste verkligen ha gjort ett intryck.
Ja, men den är ju också, men där åker ju journalisten Jenny Nordberg. Hon åker till Kabul och skriver om det här fenomenet där ultrakonservativa, alltså det är ett ultrakonservativt samhälle där kvinnor liksom har noll rättigheter till sig själva. Och för att barn, för att små flickor ska åtminstone få dofta lite på friheten och få röra sig, så klär man ut dem till små pojkar. Man, det är som en hemlighet som alla känner till men man inte pratar om. Och man klär ut dem liksom i byxor och skjorta och får dem att se ut som pojkar. Det funkar ju ända tills de börjar komma in i puberteten och börjar få bröst och mens. Så de får en, ja men får leva ett fritt liv, åtminstone några år av sitt liv. Det är ju en otroligt sorglig historia, men det är ju också, handlar också om, när hon följer med en kvinnlig politiker som försöker kämpa, den, jag tror att hon är den enda kvinnliga politikern i hon sitter i riksdagen i Afghanistan, och hur hon kämpar med att med sin egen familj, med sina barn, och hon kämpar med sin man som tycker att det är både lite soft att ha en kvinna som har makt och tjäna pengar, men att hur det ändå på något sätt blir så kognitiv dissonans för honom, för att i det samhället så ska man ju inte ha, ska kvinnor ju vara underordnade. Ja, det kan jag igen rekommendera.
Jag har läst en bok som jag tycker ligger lite i tiden. Jag vill bara prata om den apropå viruset och ekonomin och hur de här kriserna, världskriserna, kan förändra vårt sätt att värdera, såklart hur vi ska prioritera framåt och vad som är välgörande och vad vi mår gott av. Och det, jag har hört det, du har säkert hört det själv, men det är ju så många som pratar om det här med att gå ut i skogen med ensam eller med någon du tycker om, och ta med hunden, och hur hundarna och hundägarna mår så bra här nu. Och det finns en bok som kom ut rätt nyligen som heter Sova ute, om att finna sitt lugn i naturen. Och den är skriven av Marcus Torgeby och Frida Torgeby. De, för 20 år sedan så flyttade de till Marcus Torgeby till en kåta i den jämtländska vildmarken. Där levde han i 4 år i samklang med naturen. Idag bor han, hustrun Frida och deras 3 barn i ett hus som Marcus byggt själv i närheten av platsen där han en gång överlevde på havregryn, bäckvatten och skogens skafferi.
Det är inte som en dröm, Karin. Det låter verkligen inte som något jag vill
göra. Nej, det är absolut inget jag vill göra heller. Det här är ju liksom, min familj brukar skoja om att, alltså, mammas skräcksemester, säger barnen, är ju liksom om vi skulle åka och kampa någonstans. För jag är verkligen en ganska bekväm person. Men som jag älskar att vara i skogen. Bara jag får sova liksom torrt och varmt så...
På ett hotell.
Ja, var som helst som inte är i skogen. Men, kanske inte skogen på natten då. Men alltså, ströva runt. Och det här med skogsbad som jag tyckte var lite så här töntigt, japansk trendgrej. Jag finner ju mig själv nu sätta mig ner i mossan. Och liksom verkligen, när jag går ut med hunden. Och verkligen vill dröja kvar där. Jag kommer ihåg det i tonåren när jag hade egen hund. Hade sån här... jag ska inte säga ångest nu då, men tonårskänslor och inte mådde så bra, och liksom hur jag hela tiden drog mig ut i skogen med den här hunden, och hur jag kunde sitta en hel dag bara, och ingen visste var jag var, eftersom på den tiden behövde man inte, kunde man inte ringa någon, vilket var ganska skönt, och bara vara där liksom. Och det kanske blir ett sånt här skogsliv vid Valden liksom trend efter det här viruset, att folk vill ut. Tror du inte det?
Ja, men jag kan verkligen relatera. Jag känner mig verkligen som lyckligast när man gör en hike uppe i bergen här och ser hela havet breda ut sig, eller ute och rider i skogen. Det är ju verkligen en så otroligt lugn och fin känsla.
Ja, det är helt underbart att vara ute, men det är också någonting med att vara ute med hunden eller hästen, tycker jag, som liksom förhöjer det på något sätt. Det är trevligt att vara med min man också, för all del. Men ett sällskap är jättefint. Och om du går med någon också, så gärna någon som också vet att ibland bara vara tyst och ströva och liksom titta och dofta och sådär. En sak som jag ångrar lite, eller som jag hade velat kunna, det är det här med svamp, alltså plocka svamp och bär och sånt. Det är något som jag aldrig har hållit på med, i och med att jag då är lite lat.
Karin,
av mig.
Det är inte för sent.
Tror du det?
Din
är
tid
det så nu? Är det dags nu? Ja. Jag kommer bli som Bert Karlsson, bara tjata om kantareller oavbrutet.
Det där med att sova ute, det har varit min och Magnus dröm. Alltså han går omkring med en romantiserad dröm, hur det är så spännande. Man liksom ligger ute och det är mörkt och det är mysigt inne i sovsäcken. Eller liksom inte 100% exakt noga med detaljer, eller vet inte de exakta detaljerna hur han föreställer sig att sova ute. Men det är i alla fall något som han pratar mycket om. Och så för några år sedan hade jag ordnat en, för jag vet att han ju också gillar hotell väldigt mycket. Och då hade jag ordnat en sån här glamping i Joshua Tree, som alltså en jättevacker nationalpark här utanför i Kalifornien, för oss alla. Så vi åkte dit med familjen, det hette The Desert Yacht Club. Och det var en sån här italiensk konstnär som hade lagt upp det. Det forslade en massa stora lyxiga båtar ute i öknen. Och det såg som, det var en fin kontrast, vet du. Ökenlandskap och så finns det liksom en lyxbåt.
Redan här har du kanske ingenstans tappat lite av den här naturfeelingen, jag vet inte.
Ja, men man sover inte på båten. Men jag tänkte så att det här kan man liksom vara exakt perfekt för Magnus. Att det är liksom lite lyx, men det är också att sova ute i naturen. Och så sover man inne i ett stort tält. Som ett tält.
Vad gjorde man med de här lyxjakterna? Liksom. Bara titta på dem, eller vad?
Man bara titta, så tror jag att folk spelar in liksom musikvideon och sånt på dem. Det är, visst är det en klassisk musikvideo? Ja, i alla fall. Men alltså, han avskydde det. Han tyckte det var så hemskt. Han var så att det här var liksom... Det gick, han talade fort, det är så flera år sedan. Det måste vara 2-3 år sedan. Och han talade fortfarande...
Och det var myggigt då? Eller vad?
Att vara där ute i naturen. Nej, det var ute i öknen. Det finns liksom knappt kacka.
Men vad var det han tyckte var så hemskt var jag, då? Liksom.
Ja, men jag tror det var den italienska konstnären som inte
det är något här. Men jag kan ju trösta honom med att vill han sova ute så kan han köra det här Kolmården, eller ni som familjen, Kolmårdens vildmarkshotell. Man bor i tält mitt i Kolmården, så man hör liksom tigrar som ryter på natten och så här konstiga ljud. Jag tyckte att det var fullständigt vidrigt. Jag var på en fruktansvärd konferens som var en mardröm från början till slut. I någon slags företagsförsök att betala så lite som möjligt. Du vet, sådana här.
Ja, just det.
Och det här med liksom... Nej, usch, säger jag bara.
Nej, jag säger så här. Liksom, dagtid i naturen, gärna. Promenera i skogen, rida på stranden i bergen, jag är game. Men med att sova ute, det, kanske man kommer dit en dag. Alltså, den förresten, när man ska knyta an till den här ångestboken, så har de en segelbåt, och den här Sofia Thorvalds, alltså, och hon har ju ångest över att dixten ska slå ner i masten på den segelbåten. Och för mig är att sova i en sån här liten skruttig segelbåt ute på fjärden, det är liksom samma sak för mig som att kampa. Det är alltså inte någonting jag är så sugen på att göra.
Nej, jag kan nog i och för sig, det är bara det.
Du är lite sugen på båten.
Bara det att jag har ju bott en del på båtar i min barndom, och det är ju egentligen bara bekvämt om man är liten, det vill säga barn, och kan sova överallt. Annars är det ett helsike.
Eller miljonär och har en gigantisk båt.
Så att i väntan på att bli miljonär så I'll give that one a miss. Den också.
Eller Benjamin Button liksom.
Så att man kan... barndom. Ja, vem vet. Ja, vi kanske inte har så mycket att välja på när världsekonomin har rasat ihop. Då får vi sitta där i våra små stugor. Och då, det är kanske då vi borde ha lärt oss hur man gör upp eld och hittar liksom ätbara svampar och allt det här.
Ska vi avsluta den här podden och börja läsa nyheter istället?
Precis, min tumme har ju inte scrollat på de här dagstidningarna på en timme nu, så att nu börjar det liksom rycka.
Ja, det rycker i den.
Trots att det inte kommer något nytt, men vi hörs nästa vecka, och då jäklar, då ska jag ha läst minst en coronabok. Ja. Alltså jag menar bok som inte handlar om det, men ja, du fattar vad jag menar.
Jag förstår. Jag ser fram emot att höra om den boken. Jag ska också ha läst just nästa vecka. Hörde Karin, alltid ett nöje att prata med dig.
Alltid ett nöje att prata med dig också. Puss och kram, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi, puss och kram.
Hej då!
Thank you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.